Programmet presenteras av ATG. Spel på sport, häst och kasino.
På dagen, 2 veckor till VM-premiären, ett stenkast från Ringväg 52, då är Avicii-arenan, ett kronor tekar loss hockey-VM 2025, och man gör det mot Slovakien. En VM-turnering som ni exklusivt kan följa här på Viaplay. Men det pågår ju också Stanley Cup-slutspelet. Det har varit 4 matcher natten till idag. Vi ska sammanfatta precis allt kring detta. Och så kommer vi också ringa upp landslagschef Anders Lundberg för att addera ett stjärnnamn till ett redan starkt Tre Kronor. Välkomna till god morgon NHL. Det är fredag, solen lyser, Mattias är på plats och Jonathan Eriksson. Snacka om ett starkt backpar här. Välkommen tillbaka. Du har varit här tidigare.
Ja, tack så mycket.
Hur känns det här nu då?
Ja, men det känns bra. Det känns bra att höra att man är starkt backpar med notan också.
Ja, verkligen. Det hade ju till och med jag kunnat lira center och är där bakom. Du, Jonathan, andra gången du är här. Mm. Du tangerar nu Mikael Samuelsson. Ni är de enda som blivit inbjudna 2 gånger. Hur känns det?
Ja, men det måste vara för att vi bor närmast.
Ja, du är ju i närheten av Mattias, va? Ni är nästan grannar.
Ja. I norrländska måttmätt så är vi nog grannar.
Ja. Och det innebär?
Att det inte är så nära till närmsta granne.
Hur mår du, Mattias, den här morgonen?
Jag mår utmärkt, för nu är det ju första rundan i Stanley Cup. Ja. Och det är mycket bra hockey. Vi har AIK Djurgården med kvalet där, men första rundan i NHL, när vi pratar om där intensitet och bra hockey, jag tycker det slår det mesta. Mm.
Och om 2 veckor så är du på plats i Avicii Arena och kommenterar att Tre Kronor spelar mot Slovakien. Hur mycket längtar du?
Ja, men det är kul, för VM det är vårkänslor. Ja. Och i fjol då, när vi pratar VM i Tjeckien, det lever faktiskt kvar minnena därifrån, för att jag har fått möjligheten att spela flertalet VM, men jag tror jag var det mest, alltså så mycket energi kring en turnering hoppas jag att vi kan se här i Stockholm också.
Ja, vi kan se det framför dig. Det var Mattias i våren i Prag, vet du. Han hade kul där nere.
Ja, det kan jag tänka mig.
Ja. Du, VM, vad betyder det för dig, Jonathan? Du hann ju med 2 VM-turneringar också.
Jag hann med på hemmaplan framförallt, vilket är väldigt speciellt. Och det är ju, på något sätt så är de här skadorna som alla spelarna dras med lite under säsong, de får man att känna kanske lite mindre, och man, liksom, man vill verkligen spela VM om man inte liksom går vidare i slutspelet i NHL.
Ja.
Så att, jag hoppas att vi får en riktigt bra trupp och att några bra spelare som åker ut så tar i trä. Det vore kul med riktigt bra VM på hemmaplan.
Verkligen, du ska få prata mer om det lite senare, och som sagt, det kommer att avslöjas ett VM-namn till om en stund, och så som Jonathan är inne på så finns det möjligheten för de spelare som åker ur första runden att ansluta till Tre Kronor. Och vi tar väl oss och kastar loss det som har hänt natten till idag. Ni ska få en full uppdatering, och vi börjar nere i soliga delen av USA där det är ett nytt möte mellan antagonisterna Tampa i blådräkt och Florida vita. Det var ju Florida som vann första matchen. Och den här andra matchen vann de också, Mattias. Det är ett Florida som har tagit i greppen kring det här. Och det var målskytt av Schmidt och det var Bennett som gjorde det. Och 2-0 för Florida.
Ja, och det här är ju inte de vana målskyttarna. Schmidt, Bennett känner vi och vet vilket hårt arbetande spelare. Det här är så viktigt för Florida. Därför jag ska säga att man pratar om deras offensiv. Men det var inte det som vann matchen, utan Florida stängde ner Tampa. Som man då är van att det är en sprudlande offensiv. Men Florida ser väldigt starka ut.
Ja, vad tänker du kring maskinen Florida, alltså regerande mästare? Nu får de jubla igen, fansen. Och det är klart viktigt att sätta ner foten så här direkt i inledningen av serien.
Ja, nej, men deras laguppställning är ju riktigt stark, och de gjorde några riktigt starka additions här nu på slutet på ordinarie säsongen, så att de kommer bli riktigt farliga.
Mm. Och så Bobrovski i mål där igen, nolla här direkt, och går i den här matchen mot Vasiljevski, den har han full koll på just nu, känns det som.
Ja, det är 2 riktigt bra målvakter som man inte får mycket gratis mål, så att målvakten är oerhört viktig, bara inte liksom bara för målvakten själv, men alla runt omkring måste att känna det där förtroendet för målvakten. Då kan man spela typ på ett helt annat sätt. Ja. Och man bara vet att han kommer ta alla givna skott där han får se puckarna och vi får göra vårt jobb. Sen när man börjar tvivla lite på målvakten, då känner man att man ska in och täcka skott, och då blir man i vägen. Och så. Så det där förtroendet mellan spelarna och målvakten är väldigt viktigt också.
Och det där är ju högintressant, framförallt då när det blir ett slutspel. Nu vet vi att det är ju två världsartister, Vasiljevski och Bobrovski. Men hur blir det? Hur var du i ett slutspel just mot målvakterna, Mattias? Tänker man på ett annat sätt? Jag menar, i en grundserie 82 matcher, de kommer ju ha dåliga dagar också. Med ett slutspel har man ju knappt råd med det.
Nej, man tänker inte på annorlunda sätt hur man behandlar sin egen målvakt. Men jag tycker en viktig, det som Jonathan säger ju precis där, att man tenderar att vilja hjälpa. Och när man inte litar på målvakten, då hjälper man ofta på fel sätt. Och då är man i vägen och du får puckar som träffar som ställer egna målvakten. Så att som medspelare så tror jag att jag gjorde i alla fall ingen skillnad på en slutspelsmatch eller en under säsongen, hur jag agerar mot målvakten. Jag brukar säga att de är lite speciella målvakter. Låt dem vara i sin bubbla och då brukar det lösa sig bäst.
Men stämmer det att de är speciella? Vad har du för minne från din karriär? Hur var det i Detroit till exempel? Eller någon som fastnat?
Nej. Ja, men absolut. Nej, men jag håller med. Det är så. De är inte speciella att alla är likadana. Utan vissa vill inte prata med någon. Vi har haft någon svensk landslagsmålvakt som är verkligen så här att han vill ju stänga ner allting. Man vill ju inte ens säga hej till honom. Liksom, så här.
Och vem var det?
Men Henke är ju verkligen, han går ju verkligen in i sig själv. Så det är bara så här, lämna honom bara. Och vissa vill prata massa och tjoa och kimma och låt dem göra det. Liksom. Man vill att de ska ha bästa självförtroendet de kan ha, för det är självförtroendet väldigt viktigt på en målvakt, tror jag.
Ja. Och just det att det speglas av sig då, att man får in den där kontrollen och att man har vunnit en titel som Bobrovski har gjort nu och gjorde i fjol. Hur mycket tror du att det spelar in? Vasiljevski har ju också gjort det två gånger om i sig.
Ja, Vasiljevski har gjort det och han känns ju i mina ögon att har han en dålig match så Vasiljevski studsar tillbaka. Mm. Bobrovski, skulle han ha en riktig sån här släpp in 5, 6, 7 puckar, så han verkar vara mer av en humörmålvakt. Så att för Floridas skull att han nu håller nollan och har hittat en hög nivå redan direkt in i slutspelet hjälper dem oerhört. Vasiljevski håller jag individuellt fortfarande som en bättre målvakt än Bobrovski. Men det är ju som tur var en lagsport.
Mm. Ja, det är ju det. Och laget anförs ju av en kapten. Och det mesta är ju soligt och positivt i Florida Panthers. Men de här bilderna kan ju vara väldigt kostsamma. Det är Hagel som trycker till Barkov. Det blev en 5 minuter här på Hagel. Men Barkov fick lämna därefter kaptenen nummer 16 som ju är vital för Florida. Vad tror du det här skulle betyda om han kommer missa resten av serien och kanske fortsättning av slutspelet?
Han är väldigt viktig, en väldigt bra kapten skulle jag säga med hur han spelar. Men att han åker på en sån här,
det ser man smällen? Inte.
Jag tycker inte att den 5 minuter faktiskt. Nej. Han ser inte att han kommer riktigt. I och för sig såg jag inte riktigt när pucken försvann från klubban. Om det är tiden i sig som är liksom en faktor, men man ser inte, han är en tank alltså. Ja. Alltså han är så stark och man bara kör in i en tegelvägg varenda gång man åker in igen. Så att, han brukar vara väldigt med överallt vad som händer. Ja, så han är svår liksom att få när han inte är beredd. Så att, jag är lite förvånad att det händer.
Ja, det är ett stort avbräck för Florida. För mig det är deras absolut bästa spelare offensivt, defensivt. Mm. Så att också ovan att se. Han brukar vara medveten om var spelarna runt omkring är. Så att lite det här att man kan inte slappna av. Och framförallt har de ju alltid en extra lite måltavla på sig, toppspelarna för motståndarna, som man får se upp för sådana där smällar.
Vad tyckte du om smällen?
Ja, det är jättesvårt. Det är väl lite att han kommer blinda sidan på honom och kan man då diskutera, är pucken precis vidan där? Så att femma tyckte jag var tufft.
Ja. Och det var Hagel som gjorde det. Och det sände ju signal att man kom tillbaka till Four Nations. Kommer du ihåg i Montreal?
Ja, det kommer jag aldrig glömma. Det var ju direkt för nedsläpp mot Matthew Tkachuk där de kastade handskarna. Och det är ju lite de här rollerna man har. Tampa med Hagel och sen har du då Bennett, Marchand, Matthew Tkachuk i Florida. Så att det ska bli intressant nästa match att se hur Floridas, just de spelarna jag nämnde, kommer reagera på det här.
Om man bara blickar lite mot Tampa som ju var bättre placerade här än Florida, har ju börjat med hemmafördel också. Det är Tampa som hade Kucherov som vann poängligan, en poäng så här långt från honom. De har inte fått igång de här stjärnorna, de kan inte komma in ner i zon, känns det som ibland. 19 skott hade alltså Tampa i den här matchen mot Florida. Hur tänker du kring det?
Det blir slutspel är ju svårare. Alla är mer noggranna. Att inte tillåta Admin rushes och så att tillåta liksom skott inifrån. Man håller alla på utsidan och det här är killar som är vana att liksom ta för sig och komma in i bra lägen hela tiden. De lägena kommer inte finnas lika mycket nu när alla är så påställda och att liksom här ska vi inte lämna något åt liksom slumpen nästan, utan de får hålla sig på utsidan och då, de har ju så pass bra lag och bra spelare också så att de gör det bra. Ja. Alltså, det är lättare sagt än gjort också.
Är Florida din favorit på östra sidan?
Ja, det skulle jag säga. Med att de har varit så starka nu två säsonger i rad och jag tycker inte att de har ett sämre lag i år heller.
Nej, det är ett övertag för Florida efter att ha nollat Tampa natten till idag. Vann i första matchen 6-2, addera 2-0. Så har ni 2-0 i den matchserien till Florida. Vi rusar vidare med fler dueller på den östra sidan. Där vi har Battle of Ontario mellan Ottawa och Toronto. De hade flyttat över till huvudstaden Ottawa den här matchen och mörkdressade hemmalaget då i möte med Toronto. De fick den bästa starten då, Claude Giroux.
Ja, de behövde det här Ottawa för att direkt sätta lite press på Toronto, för det har varit problem för Ottawa. De ska berömma Torontos toppspelare för de har levererat i den här serien hittills.
Och de får igång de spelarna de vill ha. Matt Nice är det som gör mål och powerplay och Toronto, det är synonymt nu. Ja. Assist på William Nylander och Marner.
Ja, deras powerplay har varit riktigt vass. Det ser ut som att de har fokuserat, tagit upp det ett snäpp till. Mm. För just spelare som Matthews, Nylander, Marner, passningsspelet i deras powerplay är vackert att titta på.
Han var ju där vid pucken, Matthews. Vi slog inte in kvitteringen, men han fick göra mål sen efter. Han står där och han är effektiv nummer 34.
Ja, titta på den här passningen bara.
Ja, det är läckert och publiken i Toronto också följer. Vad säger du om den där passningen när den kommer fram då från Marner?
Nej, otroligt. Det är helt fantastiskt.
Och första slutspelsmålet då, där har vi kanske lite extra vrål från kapten Matthews. Men Ottawa kom tillbaka, publiken, lyssna på den när 2-2 målet kommer av just en annan kapten, Brady Tkachuk.
Ja, och det här är en typ av spelare, om Ottawa överhuvudtaget kan störa Toronto så måste det vara en spelare som Tkachuk som är liksom den raka motsatsen till skickligheten i Toronto. Mycket vilja där.
Och vilja vara även i förlängningen, bara en minut in så avgör Toronto och vinner igen i förlängning. Och den där blicken från Brady Tkachuk säger det mesta, aj, aj, aj. Och glädjen var total i Toronto när man överlistar Ullmark på det här sättet. Och det är Benoit, ovan målskytt, som får in den här pucken. De där målen är inte fel, Jonathan.
Nej, det är bra gjort framför mål. Jag tror att det är Matthews som screenar målakten precis framför. Det är perfekt timing och han ser inte beredd ut när pucken kommer, så att han har ju tydligen fått honom att inte se pucken hela
vägen. Hur är det att spela en förlängning i Stanley Cup?
Ja, det är intensivt och det är ännu mer ett litet misstag då hela matchen är över liksom. Ja. Det är så här, det gäller att verkligen vara noggranna med de beslut man tar och ta de här chansningarna och utmaningarna på rätt ställen.
Och när man förlorar en sån tekning här som man gjorde i Ottawa också då efter 1-19 in i en förlängning och så är det 0-3 match.
Ja, det är ju det som är roliga med övertiden där, att man vet att man kan inte spela hockey, bara åka och tänka inte göra misstag. Men det kryper sig in när det är overtime. Då är det så här att det brukar vara ett liten detalj, bara ett misstag som avgör matcherna. Så att overtime hockey, det är, alltså, det är roligt både att titta på och spela.
Men du, nu har de 3-0 också, Toronto. Har inte gjort någon svepning sedan 2001. Då var det just mot Ottawa. Nu är man på väg igen. De är inte bortskämda med det här, Toronto-fansen. Varför är det 3-0 för Toronto?
Faktiskt powerplay, en av anledningarna. Men sen att deras spelare, och jag vill berömma igen en som jag kanske har varit lite kritisk med. Det är Matthews som tidigare år, målskyttet går ju aldrig att kritisera. Nej. Men såg han redan i Four Nations i år och där han nästan tog en defensiv centerroll. Var ganska ointresserad av det här att chansspela för att göra en poäng eller mål. Och det har han tagit med sig in i slutspelet som jag tycker ger spelare som William Nylander, Marner som är lite mer artister på det sättet. Så att jag tror Matthews har mognat i sin kaptensroll och förstår att han kommer bara bli mätt på Torontos framgångar i ett slutspel. Det spelar ingen roll om man gör 60, 70, 40 mål, utan det är slutspel som gäller och han har verkligen levererat.
Jonathan, du som var över så länge i ligan också, vad upplevde du kring Toronto? För det blir ju mycket snack om Toronto varje gång slutspelet kommer. Man har inte vunnit sedan 60-talet.
Det är en tuff publik. De är ju liksom kritiska även när det går bra liksom. Alltså då, det kan ju säga vinna nästan varenda match, ja, men i slutspel åker vi ändå ut i första eller andra runda. Alltså ja. Det är så liksom fansen pratar, och då den inställningen är ju, de ser nästan liksom, de vågar inte ens hoppas nästan på att det ska gå bra, känns det som. Många man pratar med, då är det liksom bara nej, men det spelar ändå ingen roll nu, det är ändå så jävla dåligt slutspelet. Ja. De har ju ett bra lag, och som du säger det med Matthews, han har ju tagit ett annat ansvar. Påminner lite om så här, reflektioner bak när Iceman blev kapten, och jag tror att Scottie Bowman hade haft något samtal med honom om att det inte bara var den här offensiva spelaren. Så han tog det defensiva, han gjorde inte lika många poäng, men han gjorde det för att vinna liksom, att laget skulle bli som bäst. Och kanske det som notan pratar om.
Ja. Vad tror du skulle betyda här nu om man till och med då sveper Ottawa och kommer förbi den här första rundan med ett otroligt självförtroende?
Ja, men alla vet att ny runda, nya förutsättningar, så att det gäller verkligen att vara på tårna, men det är skönt att hitta det där, att en trygghet och liksom självförtroende att vi klarar allt det här tillsammans. Det är en sån himla skillnad när man har det. Ja. Att man kan känna att även om vi ligger under en match, vi vet att vi bara kommer tugga på. Vi har med chans. Vi kommer få chansen att vinna den här matchen. Vi behöver bara ta dem. Och vice versa när man inte har dem. Som ja, vi hade våra sista år i Detroit. Och liksom, vi kunde leda med 3 puckar och bara vet inte om vi klarar att hålla det här nästan. Alltså, man får den här lagkänslan nästan, som är otroligt viktig. Och är man en tight grupp då, då är det en starkare känsla att man liksom kommer lyckas.
Ja, för det betyder ju mycket precis det här också, att det blir lite speciellt när det är Kanada här, när de möter Ottawa. Vi såg på kartan här, för er som tittar på sändningen, för er som lyssnar på podcasten, så är det ju Battle of Ontario också, Mattias. Det är någonting extra också.
Ja, men det blir ju det, och det vill man ju bygga upp det här nära geografiskt, 2 kanadensiska städer, så att Toronto tycker jag hanterat det väldigt bra. Jag skulle säga att den här gruppen, om vi kallar det ledargruppen, där måste vi inkludera Tavares, som jag tror är väldigt viktig, för han har ju varit kapten tidigare. Att nu, det är många år där de inte bara har haft den här pressen på sig, men tror jag lär sig hela tiden att hantera det. Så att mycket som pekar på att Toronto ju inte bara 3-0-ledningen, men att de kommer ha ett bra slutspel här.
För Ottawas del då?
Ottawa är det nästan, känns det som att man tog sig dit nu. Man har pratat på år att vi har ett ungt lag som borde vara slutspelsredo. Men det här för mig är ett steg. De har tagit sig till slutspel i år, och jag tror att den drömmen stannar här i första runda.
Ny förlust alltså för Linus Ullmark, som vaktade mål, och hans Ottawa. Okej, ordentlig brygga nu, 3-0-ledning för Toronto. Travis Green, coach i Ottawa, säger så här efter nattens förlust.
What's your message though to maintain the belief amongst your group now that you're down 3-0?
Yeah, you know what, whether you're up 3 or you're down 3, for me, like, the next game is the most important one. I don't think we have to worry about winning 4 in a row, and that's what every coach is going to say. Chiefs probably going to say the fourth one's the hardest to win. I'm going to say we don't have to worry about winning 4 in a row, just the next one. But you know what? The fourth one is the hardest to win. And the one thing I know about our team is we're not going to lay down. We're not going to go away. We're going to be ready to play.
Ja, de kommer vara det, och de har ju en match till då på hemmaplan, med 3-0-ledning för ett Toronto som alltså inte har svept ett lag då sedan 2001. Och då var det Mats Sundin och Toronto som gjorde det mot just Ottawa på den tiden. Vi går till en annan tid som vi hoppar över mot den västra sidan. Det har också varit 2 matcher, till exempel då Minnesota mot Vegas. 1-1 var det matchen inför nattens duell, där vi hade ett Minnesota hemmaplan som bara flög iväg i startgroparna också. Och det var Kaprizov som gjorde sitt 3-mål i det här slutspelet. Man tog ledning med 1-0 i powerplay. Sylvassa är man där. Och 2-0-målet kom senare också av Rossi. Det är ett Minnesota som verkligen visar att de är på allvar.
Absolut. Nej, men man ser det nu. Första målet är också ett mål när det är skymning framför mål. Det är svårt att göra mål på de här målen. Nu blev det ett par frö.
Ja, det blev det. Och det kanske var lite ovanligt. Men Filip Gustafsson gjorde en kanonmatch. Annars med det här skottet vill han givetvis ha tillbaka.
Ja, klubban i isen, så är inte det där några problem.
Nej, han var lite fundersam därefter, men skulle komma upp med jätteredningar därefter. Efter 2-1 då, efter den första perioden, så blev det 3-1. Boldy, snacka om het tillsammans med Kaprizov.
Ja, det är bra. De är skickliga.
och trä upp den där pucken då mot ett Vegas Michael och company som är favorit i den här serien. Men man snodde alltså en match på bortaplan och vinner den här matchen hemma och går ifrån till 4-1. Kaprizov assisterad av Hartman och Rossi.
Ja, Kaprizov är så viktig. Han var ju lite skadedrabbad i år. Kommer in i slutspelet och kommer tillbaka på en otroligt hög nivå. Men kanske Minnesotas bästa spelare är Boldy hittills.
Han är det. Det var Filip Gustafsson som fick släppa en puck till sig förbi sig. Det var William Karlsson som spelade fram till Riley Smith som gjorde målet i nummer ett underläge. Vi vet ju att William Karlsson är giftig där. Sen var det en jätteräddning av Filip Gustafsson som gjorde att man kunde reda ut det här och spika siffrorna till 5-2. Foligno är det som gör det målet och Minnesota tar ledningen i den här serien med 2-1 då efter en 5-2-seger. Vann 5-2 senast också. Hur överraskade du över detta?
Det jag är överraskad för Minnesota kom in i det här slutspelet och fick liksom både med skador och liksom för att få ihop gruppen och kom inte in på rulle och bara skulle vässa formen. Det här är roliga när de får tillbaka Kaprizov. Eriksson Ek var också skadad. Han fick ett par bra matcher i slutet av säsongen för att han var lite på rulle in i slutspelet. Så många av de här sakerna kommer samman och det kan ju vara sånt här att en grupp som känner att de framförallt kan göra mål på ett brukar vara ett tight Vegas defensivt får den här känslan i gruppen som Jonathan var inne på. Det är så viktigt att känna att man tror verkligen att det här fungerar och man ser resultatet på isen.
Ja, så de här är nyckelspelarna. Vi är inne på Kaprizov och Boldy, men det finns ju svenska också. Vi har nämligen Joel Eriksson Ek som spelar över 20 minuter i den här matchen. Du har Brodin som har varit där väldigt länge. Han loggar näst mest istid också på backsidan. Vad säger de om sånt som Brodin? Hur viktig är han i sånt här läge?
Han gör alltid en bra match. Alltså hans lägsta nivå är väldigt hög, tycker jag. Jag tror att han är väldigt uppskattad att spela med, både som back och som forward. Man vet att man får passningarna i tid, där man får tid på sig, inte någon som håller i för länge och så vidare. Men han gör de flesta runt om sig bättre liksom. Så att, han är väldigt viktig för dem.
Och så Filip Gustafsson då med en ny seger i kolumnen i Stanley Cup-slutspelet. Med den här viktiga räddningen vid det här läget också. Kanske inte ser så märkvärdigt ut där. Men jag vet att expertkollegor Granqvist och Valentin Alisana, de hade suttit och jublat över den här räddningen. För den är vass och den är avgörande.
Ja, då hade vi, om de, Valentina och Erik hade varit där, hade vi sett ytterligare 7-8 repriser på det där och förklara vad som hände.
Och du säger bara att han hade benskyddet där, eller?
Nej, det gör inte. Utan han var påkopplad vid rätt tillfälle och är så viktigt för laget att annars 4-3 där hade, då hade det varit match på riktigt.
Mm. Men det är ett Vegas som alltså nu då är lite pressad inför nästa match i Minnesota. 2-1 ledning alltså för Wild i den serien. Vi hade ju en match till på den västra sidan tidigt idag på morgonen blev det förkunnat att St. Louis har hittat in i den här serien mot favoriterna Winnipeg. Det var ju ett Winnipeg som vann båda matcherna hemma med 5-3 och 2-1. Men här var det rivstart och det var den här killen, Pavel Buzhnevich, som båda använde fötterna och klubbar. Vilken teknik!
Ja, det är bra hand-eye coordination.
Ja, och att inleda den här matchen bara redan efter en minut var det 1-0. Och sen efter 3 minuter så styrde han in den där pucken. Buzhnevich snackade om att komma in i zonen.
Ja, på något sätt. Det är här man ska lägga ner jobbet som expert. För jag var så här, Winnipeg, de har ju allting fungerat för dem. Bra defensiv, målvaktsspelet. Men det är en sån här match kan ju vända en sån här matchserie där man får en riktig kalldusch av ett St. Louis som ser vassa ut.
Ja, Winnipegs mål där då är reduceringen av David Gustafsson. Men det var 3-1 och ni ser på skotten också att det var klar favör för ett St. Louis. Och så kom kepsarna in för Buzhnevich. Han utnyttjade det här misstaget från Helleback och så var det ridå för Jets. Men det var St. Louis och Buzhnevich som flög fram göra hattrick i en Stanley Cup-match på hemmaplan.
Ja, det har man inte gjort.
Det är inte många som har gjort det, men det är häftigt när man ser en spelare som gör så. Och just vad St. Louis spelar upp här, Jonathan.
Ja, verkligen. Nej, men de tar ju över här helt. Så de spelar med självförtroende trots 0-2 i matcher i baken först.
Och ett Winnipeg som inte fick det alls att stämma. Vad kan det här störa i ett som fortfarande leder serien med?
Det tror jag absolut det kan göra. Därför hela deras filosofi säsongen igenom har ju varit det här hårt hemarbetande forwards, backar som följer med anfall längst bak då säsongens bästa målvakt är Helleback. Helleback har då kapitulerat, han gav bort pucken en gång, skott som vi tidigare normalt sett ser honom ta. Mm. Så att jag tror att det här kan störa Winnipeg. För nu blir man inte bara att man förlorar en match, men det var ganska många saker som fallerade rätt så kapitalt.
Ja. Det var Helleback som blev utbytt i den här matchen och bara 76% på honom. De hade ju en liten darrig inledning, men då vann ju Winnipeg den matchen också. Men det är St. Louis som har hittat in i den här serien efter den där 7-2-segen. Och det är verkligen ett St. Louis som spelar ut hela registret. Om man bara tittar på ett av målen för E2 som är backa. Kolla här på Fowler. Han är där bakom och sätter igång det här spelet. Och sen följer vi honom hela vägen upp. När han passerar egen blå, passerar röd och sen offensiv blå. Och sen sätter han dit pucken också. Och Winnipeg blev ordentligt kritiserade efter det här målet. Men Fowler, att utnyttja hela isen, Jonathan, på det här sättet.
Ja, han är otroligt stark skridskåkare. Han har varit det många år nu. Jag har haft faktiskt förmån att tränas fys med honom på sommaren här. Han är bosatt i Detroit då, eller utanför.
Hur var det?
Jättebra kille. Och vi var en stor grupp som körde tillsammans, men... Han är otroligt skridskostark alltså. Det ser ju ut som att det är så lätt. Man är ju avundsjuk. Själv känns som att man bara jobbar i kvicksand hela tiden. Men han bara flyter ju på isen. Kul för honom att få utdelning på. Han är riktigt bra spelare.
Men du är bara nyfiken fråga. När man har den här skridskåkningen, såg något speciellt när man väl fystränar med en sån? Alltså tränar på ett annat sätt? Är det alltså lår som är som notas nästan? Eller vad pratar vi?
Ja, nej, men alltså det är inget speciellt där inne. Det är någon, jag tror att skridskoteknik framförallt. Alltså, vissa har där och bara liksom ligger ovanpå och vissa har inte.
Nej. Men han hade en härlig kväll då. Det var 1+4 för Fowler. Och det var han och Buchnevich som såg till då att St. Louis hittat in i den här serien och besegrade Winnipeg lätt i den här matchen. Ställningen och hur det ser ut då i slutspelet så här långt med de här fyra matcherna är enligt följande. Om vi tar det från den västra sidan, Winnipeg, St. Louis 2-1 i matcher. Dallas, Colorado, det är 2-1 till Dallas. Kings har 2-0 mot Edmonton. Och så då Minnesota, Vegas 2-1. På den östra, Toronto, som ni vet, 3-0 mot Ottawa. Florida, Tampa blev 2-0 natten till idag. Carolina har sedan tidigare 2-0 mot Devils. Och Montreal i underläge mot Washington med 2-0. Något som sticker ut där för dig, Mattias?
Jag hade trott Montreal skulle skrälla lite mot Washington. Washington som har en fantastisk grundserie. Mycket fokus på Ovechkin som målskytte. De matcherna efter han slog rekordet, då såg inte Washington bra ut alls. Och Montreal såg fantastiska ut på väg in i slutspelet. Så att... Det var inget som någon chock, men jag hade hoppats och trodde att Montreal kunde skrälla lite mot Washington.
Ja. Vilka har du som segrare av Stanley Cup? Har du tänkt så långt?
Hela. Ja. Ja, det i sådana fall är Florida faktiskt.
Det är Florida.
Mm.
Ja.
Men jag har nog aldrig haft rätt.
Inte? Nej, det är inte lätt att tippa det här. Nej. Och det är kul att följa med svenska ögon om man spanar ut mot den där bilden med en spelare som Adrian Kempe som jag har öst på här i Kings. Och du har ju sett de här matcherna, Mattias, med ditt gamla Kings. Och det Kempe har gjort i inledning mot Edmonton, beskriv det, med 7 poäng.
Ja, han har spelat fantastiskt. Och Kempe har jag ju följt i alla år då, som gammal Kings-spelare. Från att han var i AHL. Han har ju spelat mycket med Kopitar. Så att Kempe är ju lika bra defensivt som offensiven. Men just nu, just när man tittar de andra namnen när det är poängtoppen. Nu har han gjort 7 poäng på 2 matcher. Så att det är alltså en ny nivå för Kempe också. Men... Kings just nu, de klickar i mot ett lite skadedrabbat, lite haltande Edmonton faktiskt. Ja.
Vad säger de om den där avsluten på Kempe? Ja, det ser så enkelt ut.
Ja, det sista var väl ännu mer imponerande än det första. Men...
Ja. Och 7 poäng då startar han upp slutspelet. Men man kan göra mål på olika sätt. Det behöver inte vara helt elegant. Ett slutspel handlar om att det kampar ordentligt. Vilket det här målet från Montreal som du var inne på, Mattias, symboliserar mot Washington. De är i underläge med 2-0. Men mycket handlar slutspel om det här, Jonathan. Att böka, vara jobbig och aldrig ge upp.
Ja, absolut. Nej, men göra jobbet framför mål. Och det är otroligt viktigt att vara där. Och även som försvarande att liksom vara... finnas där och liksom ta in inre position överallt. Bara att han liknelse, det tyckte jag att det var största skillnaden mellan Djurgården och AIK faktiskt, förra matchen. Där var AIK alldeles så dåliga, både runt eget och anfallsmål. Men nu ska vi inte prata
om det. Ja, men vi ska prata om den serien sen också. Men det är intressant. Vi var också inne på det, Mattias, att det är just det här det handlar om. Suzuki är ju kall när han sätter in pucken.
Ja, och det är väl, jag som brukar alltid premiera det här hårt jobb och täcka skott. Men det är också de skickliga spelarna. Det är ju faktiskt Suzuki i slutet där. Mitt i det här kaoset där man egentligen bara vill trycka en till puck, så är det de här kyliga spelarna som kan ta en tiondel, pausera, ta ett kliv åt sidan för att hitta det där skottet. Så att Suzukis kyla i den här, vad man säger, därför alla är ju lite stressade och pressade. Väldigt fint avslut.
Ja, ett brunkamål kan vi kalla det för. Det är rätt underbart.
Fram till sista.
Fram till sista, ja. Ja, det är så som symboliseras i ett slutspel framförallt. Där de stora rubrikerna har landat på Colorado-spelaren, lagkaptenen, tillbaka efter över 1000 matcher som han har missat då. Gabriel Landeskog, han har ju spelat och gjort så mycket för Colorado. 1000 dagar som det har gått sedan den här matchen 2022 i finalen när han sen fick lyfta bucklan. Och det här var ju någonting alldeles extra när han var tillbaka på hemmais. Har ju gjort 2 matcher i AHL, men så fick han då möjligheten att komma in i den här serien mot Dallas. Och man satt och rös, och det var nästan en och annan tår som trillade också när han kom tillbaka. Publiken bara skanderade Landy, Landy, Landy. 1000 dagar, Mattias, att komma tillbaka in i ett Stanley Cup-slutspel.
Ja, faktiskt otrolig historia med det han har gått igenom med knät. Där just först att få att läka efter en sån stor operation. Sen få upp styrkan där han själv har sagt att han nästan fick lära sig att åka, alltså en ny skridskoteknik. Ja. För att sen, efter så lång tid, så att jag var ju många gånger tänkte att det kommer det kunna gå. Nej. Han är ju inte 22 längre heller. Så att väldigt glädjande att se Landeskog tillbaka på isen.
Ja, och varför blev det så stor sak då? Jo, att missa så många matcher som han har gjort, Gabriel Landeskog, och varit borta så många dagar från världens bästa hockeyliga. Det är få förunnat att man får gå tillbaka till krigstiden för att finna spelare som har gjort det. Kolla här, de här namnen har inte sett tidigare, va? Apps och Abel.
Ja, Abel har jag koll på.
Ja, du har det.
Ja, jag hade inte koll på att han hade missat så många matcher.
Men... Nej. Och komma tillbaka, var borta då. Då var det ju kriget där också som gjorde att de var borta från spel så länge. Men Landeskog då, 1032 dagar sedan var han tillbaka i spel. Vad säger de, Landeskog och den här comebacken?
Ja, är det någon som kan göra det så är det väl han då. Med den fysiska liksom, attributen han har. Alltså, han är ju otroligt bra fysad och tar hand om sin kropp på ett bra sätt. Och är det någon som är envis nog också att göra det här jobbet för att komma tillbaka så är det väl han då.
Men just också, Jonathan, att komma in i ett slutspel. Mm. Det är inte så att han känner på det i en match i omgång 47 av grundserien. Hur är det, tror du?
Ja, det kommer ju vara en omställning såklart. Ja. Alltså, det går ju inte bara att trycka på en knapp så är man i slutspelsmode, utan det krävs ju många timmar av förberedelser och vara på is och så vidare. Men om han kan få hela laget att lyfta sig, liksom, bara hans närvaro där ute kan nog höja några snäpp på några. Liksom, och att han, den ledare han är där ute också. Mm. Så att, jag tror inte han kommer känna att det är hans bästa och enklaste match att spela direkt, det tror jag inte.
Nej.
Det är nog hans svåraste match i karriären.
Hur var det att möta honom när du mötte Landeskog?
Nej, han var jobbig bara. Han är också sån här, han är lite så här Barkov också. Han är stor och stark och aldrig ger upp. Det är liksom hans spelstil. Han är jobbig att möta helt enkelt.
Ja.
Ja, så att, han är väldigt viktig för dem.
Och det såg man väl också i det här mötet med Dallas när han var tillbaka, att han är ju där med sin fysik. Han hade ju en duell med Rantanen som ju har varit lagkamrat, och han vann ju Stanley Cup senaste matchen han spelade då 2022. Och hör publiken, han trycker till just Rantanen.
Ja, det älskar de. Både att det var Rantanen säkert och att Landeskog bidrar med just det här fysiska spelen. Det är också att förstå sin roll nu när han kommer tillbaka, att det kommer inte vara ett första powerplay, utan det här kommer vara kanske lite längre ner i hierarkin, men att visa att oavsett vad jag får för någon roll så kommer jag göra det så bra jag kan, och han kan fysiskt spel.
Gabriel Landeskog, det blev ju förlust där i det mötet när han gjorde comeback till 2-1 ledning för Dallas i den serien, vann ju på förlängning. Det var Seguin som avgjorde det, men allt var kretsade kring Gabriel Landeskog som sa så här efter comebacken i Stanley Cup-slutspelet.
Yeah, Avs faithful, they make it special. You know, it's a special place to play. It's a special place to live and raise a family. And obviously, the last 3 years have been difficult at times. And to come back and feel that love, I mean, incredible. So, it means a lot.
to kind of piggyback off this, and I'm sorry, I know it's an emotional game, and I don't mean to ask this question on this, but I don't think your son has ever seen you play, and he held up that sign, your daughter held up the sign. How much does it mean to have them see you do what you do?
Yeah, I mean, that was as close I got to losing it during warm-up, was when I looked over at them and seeing their big smiling faces. So it was very special. You know, I think they've probably been thinking that I've been lying this whole time, that I do play hockey. I really do. But yeah, you know, they were 1-2 when I last played, and now they're 5-4 and they're growing up, and we got another one on the way coming this summer. And yeah, it just puts it in perspective how much time has passed, I guess, right? Like,
did Mikko say anything to you there when you guys lined up for the opening draw?
Yeah, he said something along the lines of welcome back, something like that. You know, Mikko's regardless of what jersey he wears, I love him. He's a good friend of mine. And but in this series, obviously, we're not friends when we're playing. Obviously, very special to be out there for that. You know, I think that just goes to show what kind of people we have in this organization, top to bottom. And I think I wouldn't be sitting here today if it wasn't for the support of everybody in this organization, whether that's the Kroenke family or Joe and C-Mac and everybody in the front office, to trainers, to coaches, and especially players, you know, and fan base. So it's a very special place to play. And like I said, to feel that support from day one throughout this whole journey, and as long and as slow as it's been and as rocky as it's been, very special to feel that unwavering support the whole way. And I don't think it's like that necessarily everywhere. So yeah, very, very fortunate.
Ja, vilken grej alltså, det där med barnen på läktaren som inte har sett dem spela också. Man blir lite tårig här redan nu när man har sett det ett par gånger, men ändå, vilken grej.
Ja, absolut. Ja. Mm. Ja, jag känner igen, mina barn tror inte heller att jag har spelat.
Det är så.
Nej, ja, men lite så. Aha. Det är väl bara äldsta som kommer ihåg. De andra två har typ ingen aning. De hör från killarna på skolgården att jag har spelat liksom.
Ja, får gå in på YouTube och kolla upp det.
Nej, det ska de inte göra.
Inte? Vad hittar de där då?
Nej, det har de bara hittat fighter tydligen.
Aha, så ja, okej. Okay.
Ja, det har kommit upp.
Ja.
Men jag säger att det är någon som har lånat min tröja då bara.
Får visa den på de här bilderna när vi spelade tillsammans i Saltsjöbaden där istället. Ja,
precis.
Du var på is. Nej, men det är en solskenshistoria att han är tillbaka. Gabriel Landeskog, som ju har gjort så mycket för Colorado och för det svenska landslaget. Tre Kronor har varit med och vunnit VM-guld. Tre Kronor som ju jagat nytt guld och gör det i Avicii Arena med hemmaplans fördel när VM drar igång. Det är Sverige och Danmark som arrangerade tillsammans 9 maj. TV6 och Viaplay, de möter Sverige och Slovakien i en VM-resa som vi följer med stort intresse. Och landslagschef är ju Anders Lundberg, som har bråda tider nu i detta, för att det handlar om att få klart laget och hjälpa till när San Hammam ska ha sitt lagbygge. Sam Hallam och kompani som är i Finland, det blir förlust igår med 5-0. Vi ska inte prata om det, Anders, vi ska prata om VM istället. Hur mår du och god morgon?
God morgon, jag mår jättebra. Det var väl den där förlusten igår då som skaver lite, men solen skiner och det är bråda tider och vi har ett U18-VM som pågår för fullt också, så att det är härligt, mycket hockey.
Ja, det är det. Det blir mer hockey idag. Det är ju revanschmöte mot Finland i upptrappningen då inför hockey-VM. Men ni fyller ju på laget med NHL-spelare. Vi ska prata om dem som redan är klara. Men har du något nytt att avslöja här för godmorgon NHL-tittarna? De spelare vi kommer kunna följa i hockey-VM?
Ja, men jag har ett namn. Vi har gjort klart med Leo Karlsson kommer att komma till hockey-VM. Så han
var trevligt.
Mycket kul, mycket roligt.
Berätta lite om hur dialogen har gått där med Leo.
Det är ju framförallt våra GMs Boumedienne och Bengan Hörnqvist som har haft direktkontakten med spelarna, och Leo deklarerade tidigt att han ville komma. Tyckte så väldigt mycket fram emot att dra på sig Tre Kronor tröjan igen och få spela ett VM på hemmaplan är ju väldigt få förunnat också, ska man komma ihåg. Så att Sen när Leo tackade ja, då är det ju mitt jobb att lösa allt pappersarbete och det har vi klart nu, så det är jättekul.
Du, om du skulle beskriva Leo Karlsson som hockeyspelare, hur låter det då, Anders?
Men han är ju nummer ett, tycker jag, för mig är att han är väldigt, väldigt smart ute på isen. Sen har han ju en kraftfullhet, alltså sin storlek och sin åkning. Han klarar av att driva upp pucken på ett jättebra sätt och fördela spelet. Han tycker ju om att driva upp puck med fart och attackera därifrån. Men för mig är han framförallt en väldigt, väldigt smart hockeyspelare.
Vad ständer det här för signaler till din hockeykropp, Mattias, när Leo Karlsson är klar för hockey-VM? Vi såg ju honom i Four Nations också.
Ja, är jätteglädjande, och just den där att det kanske är en annan roll i Four Nations än man nu kommer få i VM. Så att det här är ju för en ung spelare som man fortfarande är, så är det här stegen i den här utvecklingskurvan att få mer ansvar och vi får se hans fantastiska kvaliteter, för han är rolig att titta på.
Han är ju det. Det blev lite av en favorit i Peter Forsberg som arbetar för oss på Viaplay också under Four Nations. Spelar inte så mycket, men han har följt honom i NHL också. Går du komma in lite på vilken roll han kommer få i Sams lagbygge, Anders? Vad vet du?
Den är faktiskt, om jag ska vara helt ärlig, den är ganska svår att svara på, för vi vet ju inte exakt hur vår trupp kommer att se ut när vi väl är framme i VM. Det är en hel vecka kvar och vi vet att slutspelsrundan, den första nu i NHL, hinner också gå klart innan VM börjar. Så att det är klart att det kommer att bero på vad vi har för slutgiltig trupp när vi väl står där på VM. Men det är klart att vi ser ju Leo som en offensivt skicklig spelare, och det är ju den rollen som vi har i åtanke för honom och därför han är med. Men just det jag säger specifikt, det har jag lärt mig de här tre åren nu som jag har varit med i processen, att man går in med vissa tankar och sen hur det ser ut i slutet av turneringen, det kan alltid vara, det kan se annorlunda ut just beroende på hur det här truppbygget blir.
Ja, men härligt, en pusselbit till klar då. Leo Karlsson ansluter till hockey-VM där Svenska Hockeyförbundet gick ut och meddelade att Mika Zibanejad kommer spela också, var med och vann VM-guld 2018. Vad tänker du kring det, Jonathan?
Nej, men det blir ju jättestor förstärkning. Alltså, det blir kul att kolla på också. Det är ju sådana som lyfter intresset för de som kanske inte är mest hockeyintresserade också. Ja. De är bra ambassadörer för själva hockeyn i sig. Så att, förhoppningsvis kan de få lite fler folk att komma till Avicii Arena.
Ja, den är intressant, den är kul som spelare med Mika på isen också, men just det som Jonathan är inne på, Anders, att Mika blir klar, stockholmare som han är och varit med så länge och finns ju i folkens hjärta sedan han avgjorde den där junior-VM-finalen 2012 också. Vad är din kommentar kring att Mika kommer spela hockey-VM?
Ja, men såklart jätteroligt. Mika är dels är han en stor profil, han är en fantastisk förebild. Hockey-VM är ju, nu är jag som jobbar med laget, vi åker ju dit för att vinna VM såklart. Alltså det är ju nummer ett för oss, men måste också komma ihåg att hockey-VM är mycket större än bara själva tävlingen för svensk hockey. För det är också en jättemöjlighet att få fler barn och börja spela hockey, få upp ögonen för hockeyn och att vi som idrott ska växa. Så att där tycker jag Mika, han prickar ju in alla de parametrarna, en fantastisk förebild. En otroligt skicklig spelare som också kommer att hjälpa oss att vinna hockeymatcher. Så att det är fantastiskt kul att Mika kommer att vara med oss.
Mattias, vill du se Mika som lagets kapten? Nu vet du inte riktigt exakt hur laget kommer se ut här för Kronor, men ändå, nu vet du att den pusselbiten är klar.
Ja, det finns många bra kandidater och nu känner jag inte Mika personligen, men sett den spelare och personen han verkar vara, så tror jag han tar nog vilken roll som helst i det här Tre Kronor-laget för att göra det framgångsrikt. För att han är en ledare på sitt sätt ändå, och det har han visat i många, många säsonger nu. Mm.
Men just att han gjorde färre poäng än vanligt, är något som oroar?
Nej, alltså det är alltid New York. De hade en dålig säsong. Mika hade en tuff säsong, hela det laget. Och då jag har haft många sådana också. Få möjligheten att komma och representera ett landslag och avsluta säsongen på ett positivt sätt, det är någonting som alltid lockar, och det tror jag även gör för Mika.
Ja, man kanske inte ska ändra ett vinnande koncept. 2018, kom någon som var kapten då?
Ja, det var ju Mika.
Ja, Mikael Backlund.
Ja, ja, precis. Och han har vi med i år igen. Ja,
han är ju också. Och där har vi ett klartecken. Eller hur ligger det till, Anders?
Ja, men det stämmer. Mikkels kommer också. Vilket känns såklart väldigt bra också. Jag är väldigt erfaren spelare och otroligt laglojal i sitt spel, tycker jag. Och vi behöver ju de parametrarna också. Och precis som ni är inne på, kapten, en ledartyp som verkligen kan ta tag i grejerna när det behövs också. Så att, ja, det känns också såklart väldigt bra att Mickis är med.
Ja, du kanske kan avsluta den här frågan just med kaptenen. Kommer Mikael Backlund vara Tre Kronors kapten? Är det spikat?
Det kan jag tyvärr inte avsluta. Det är info inte ens jag har ännu, hur klokt som resonerar. Så att tyvärr kan jag inte avslöja någonting.
Nej, jag förstår det. Han är ju rutinerad, som ni är inne på, 36 år. Han har hunnit bli över 1000 matcher i världens bästa hockeyliga också. Du har spelat med honom, va?
Ja, med och mot honom många år. Det känns som att när man kom in och var en liten ungtupp, och jag ser fortfarande honom som ung liksom, men han har ju spelat över 1000 matcher och då kan man inte vara ung längre.
Aj.
Nej, det är imponerande. Han har gjort, som sagt, han är en otroligt bra lagspelare. En sån som alla
vill ha. På vilket sätt skulle du vilja beskriva det?
Nej, men hårt jobbar han gör. Jag tror att han kräver ganska mycket av sin omgivning, men han är beredd att göra han är beredd att göra allt själv.
Mm.
Och sen så kräver han det av de andra också, och det är en bra ledare, tycker jag. Att man inte kräver saker som man själv inte skulle göra, utan han gör det där smutsgörat och han går in i de här otrevliga eller obekväma rollerna liksom. Så att jag tror att han vill ju göra vad som helst för att laget ska gå bra.
Ja, och det där laget, han var ju inte med i Four Nations, fick ju inte den möjligheten. Hur har dialogen varit på grund av det, Anders? Är det något som finns att berätta där?
Nej, men jag tycker vi har haft en jättebra dialog. Jag menar, spelarna, självklart fanns det en besvikelse att han inte var med i Four Nations, och jag får säga, det vore väl konstigt annars också. Det är helt logiskt. Så sen är det klart att spelarna vet ju också om den här konkurrenssituationen som är. Och tyvärr den här gången för Mickis, eller under Four Nations, så var han inte med. Men vi har haft en jättebra dialog både innan Four Nations och efter Four Nations nu. Och vi är ju bara otroligt glada att han är med oss nu på VM.
Ja, det är vi också som ska följa detta, och solen skiner här i Stockholm på Ringvägen där vi sitter, och den verkar skina över Tre Kronor också inför VM. Leo Karlsson, alltså senast namnet som är klar, Mika Zibanejad, Mikael Backlund. Det är många som sitter och undrar, när kommer Erik Karlsson presenteras, Rasmus Dahlin, till de här namnen då som redan nu då har figurerat. Vi har Jonathan Lindqvist, våran NHL-reporter och Tre Kronor-reporter, som har fått fram många namn där de har sagt ja till Jonathan Lindqvist. Men hur är status med alla spelare i övrigt här, förutom de vi har pratat om, Anders? Är det klart?
Ja, men jag kan faktiskt ta ett exempel på den där listan med spelare. Klart, jag har ju också sett spelare som själva har gått ut och sagt att de tackar ja. Och då funderar säkert många, varför går inte vi ut med det? Men det är ju det här pappersarbetet som alltid måste lösa först. Och ingen är ju klar förrän allting är klart, så att säga. Dels så måste ju klubben skicka en offentlig release till oss där de godkänner att vi släpper spelarna. Och sen så ska det också skickas in diverse papper liksom till IHF för att de ska registreras, och sen så också lösa försäkringsfrågan. Och vi har ju valt den linjen att vi vill att allting ska vara klart. För det kan alltid uppstå grejer längs vägen, och därför så tar det ibland lite tid för oss att få ut kommunikationen, för att då, före det vi kommunicerar, då är det inte helt klart. Däremot så jag kan ta Filip Forsberg som ett sådant exempel nu. Han har ju varit ute och tackat ja, och vi vill såklart ha med Filip Och jag är helt övertygad om att det kommer att lösa sig också. Men allting är inte klart med honom, och därför har vi inte kommunicerat honom än. Och så är det liksom i den här delen av säsongen. Sen kan jag tycka det är ganska trevligt och kul att se alla spekulationer som är och grävandet. För det är ju någonting som också bygger upp intresset inför VM. Så att, det är inte alltid negativt för oss att vi inte är först på puckarna heller. Men sen ska man också komma ihåg att det är inte alltid media har rätt i sina uppgifter heller. Jag har också varit med.
Oj, så det är något namn på den här listan som inte är rätt alltså?
Jag sa inte det. Jag sa bara att ni inte alltid har rätt.
Men om jag läser det rätt då, Anders, så är det tre namn som definitivt är klara nu. Fler kommer ju ansluta givetvis, det förstår vi också. Men de där tre, Leo Carlsson, Mika Zibanejad och Mikael Backlund, de är klara.
Det
är det vi har just nu.
Det stämmer.
Okej. Okay. Bara lite kort också, vi var inne på det med Dahlin och Erik Karlsson. Det har ju varit oerhört trevligt, de är utslagna, tog sig inte till slutspel. Hur går processen där? Var ligger pucken?
Ja, men där är det också såklart, vi har en dialog med spelarna och vi får se om de kommer eller inte. Men självklart har vi pratat med dem. Det vore tjänstefel annars. Men jag har egentligen ingenting mer att säga än att vi har en dialog med spelarna och sen hoppas vi såklart att de kommer. Vi får se hur det blir.
Jonathan, när du var i NHL så också, jag vet att vi pratade med Klingberg och Erik Granqvist och Janmark allihopa efter det guld 2018. Då hade de samtalat med varandra inför VM, att det blev liksom som en dominoeffekt. Mm. Jag kommer till du också, så höll man på att jobba mot varandra lite så för att hjälpa förbundet i den här kommunikationen och få alla att tacka ja. Vad har du för erfarenhet av det?
Jo, men viss dialog förs ju mellan spelarna och framförallt de som kanske är i samma lag då. Vi är ganska svenskstarka i många lag nu. Men det är oftast är det mycket skador så här som är, och jag vet att Ken Holland pratar ju ofta på de här, jag vill inte se dig åka på de mer landslagsmatcher utan vi ska gå långt i slutspelet. De vill inte ens tänka tanken på det och de är så besvikna, så jag vill inte släppa iväg några mer spelare som kanske kan bli skadade och så vidare. Vi ska, ja, det är lite den grejen också. Så att, det är inte bara bland spelarna som ska vilja. Utan är det grejer som är lite tveksamma, då vill ju klubben att man reder ut de här skadorna. Ja. Så att det inte kan bli några större eller långvarigare skador. Liksom. Ja. Så att, de har ju betalt och investerat mycket pengar i de här spelarna. Så att,
ja, det blir det. Du vet ju, det var 98 blev du skadad, Mattias, när det blev guld där och kom tillbaka till Kings då med skadeproblematik.
Ja, då var de inte särskilt nöjda. Det blir alltid det. Därför då var det också en skada som gjorde att jag kanske skulle missa starten av säsongen därefter. Men jag ställde frågan året efter
igen
och fick åka.
Aha.
Så att,
det var inga konstigheter?
Nej, utan de var ofta inställda. Vill du som spelare själv fortsätta spela på? Utan jag fick ett nej, och det var ju faktiskt hemma-VM. Då var det en planerad operation som skedde egentligen två dagar efter säsongsavslutning. Och då, det var redan inplanerat och då, där vek de inte ner sig.
Nej. Ja, men det finns ju den problematiken också. Men Jonathan har berättat tidigare, jag var ju med i VM 2012, det var ju på hemmaplan. Hur märker du av detta nu, Anders, att det blir ett VM på hemmaplan, att det lockar extra för NHL-killarna?
Men absolut märker vi av det. Ska jag säga framförallt under, alltså diskussionen under säsongen så. Hur snacket har varit, och det har varit lite mer nyfikna frågor från spelaren kanske har varit de senaste två åren, även om jag tycker vi lyckades väldigt väl med att få hem spelare i fjol också. Men det är klart det märks, man är mer nyfiken kring hur kommer upplägget att vara, hur är setupen med grejer, vet vi, ja, och så vidare, den typen av frågor. Så att, det är klart att hemmaplan det lockar, så är det.
Ja, om man förstår det. Och så ligger det ju ett OS runt hörnet också för att skaffa sig ett bra utgångsläge inför det. Och vi ser ju på andra nationer att det kommer komma stjärnor till den här hockeyfesten som ju även är i Danmark. Där ska ju regerande mästaren Tjeckien vara. Pasternak har ju enligt uppgift varit ifrån USA. Tack att jag har kommit tillbaka. Han blev ju den stora guldhjälten när han frälste hemmanationen efter sent intåg i den turneringen. Vad gör det för turneringen, Jonathan, att de här världsartisterna, han var ju ändå topp 5 i poängligan, över 100 poäng igen. Pasternak?
Ja, nej men absolut. Det är ju, som sagt, som Mika också, där, jättebra ambassadörer för hockeyn i sig. Och att få se de här världsstjärnorna, det kommer ju bidra till att matcherna blir bättre, mer intressanta och fler kommer kolla. Alltså, det liksom blir ett helt annat drag runt alltihopa. Så att, ju fler stjärnor vi kan få hit, desto bättre för allihop.
Ja. Är du förvånad att en sån Pasternak kommer tillbaka igen efter att ha vunnit VM på hemmaplan, att han inte tar en sommar och tar det lugnt, Mattias?
Nej, när man såg hur de blev hyllade i Tjeckien efter guldet i fjol, så då tror jag de tar varje möjlighet för att kunna uppleva det igen. Så att kul att se de här både stora stjärnorna som har många år nu i NHL, att de fortfarande tackar ja. Och för det handlar om glädjen att få drömma om att stå så här tillsammans med ett lag och få representera ditt land på det här sättet. Det vill man, har man möjlighet, vill man uppleva det varje vår.
Ja, så är det.
Och att skjuta på försäsongsträningen för Pasternak. Det är en anledning också.
Det är så då, för man kommer igång lite senare.
Ja, absolut.
Men det handlar ju om att lyfta den där bucklan också. Och som landslagschef, Anders, vad sätter du för krav nu på Sam Hallam och staben med 3 kronor? Det blev ju ett brons senast. Men det har varit lite skralt med medaljskörden senaste åren. Hur tänker ni?
Nej, men alltså vi är supertydliga från landslagssidan att vi ska alltid spela för guldet. Alltså 3 kronor som kommer till VM ska alltid spela för guldet. Det finns ingenting annat i vår värld. Sen vet vi att det är de här små marginalerna ibland som tippar. Men vi kommer göra vårt yttersta för att de marginalerna är på vår sida i år. Men något annat än tankar på guld, det har vi inte.
Men hur annorlunda kommer det bli nu när ni kommer vara i Stockholm just med intresset och att kunna ge killarna det de behöver, just att kunna fokusera på hockeyn? Hur mycket har ni arbetat annorlunda nu jämfört till exempel med Tjeckien i fjol?
Ja, men vi har gjort vissa anpassningar, både kopplat till hur vårt schema ser ut och kanske lite aktiviteter vid sidan av också som vi kanske inte gjort tidigare. För vår ambition är ju, alltså för laget så ska det egentligen inte spela någon roll om vi åker på ett VM i Tjeckien eller i Stockholm, eller utan hela den här festen och den svenska inramningen, den är särskild i Stockholm. Men för oss gäller det att skapa en miljö där vi verkligen kan gå in i vår ja, lite grann av en bubbla där prestationen är nummer ett. Och vi har väl också lite mer resurser runt laget just att kunna supporta upp, för det vi vet att det kommer att vara tryck på. Det folk vill ha biljetter och det kan vara barndomskompisar och familj och allt däremellan liksom som rycker i spelarna på olika sätt. Media vill ha sin tid och så vidare. Men jag har försökt att strukturera upp allting väldigt, väldigt tydligt så att det inte ska bli störningsmoment av att vara på hemmaplan, utan att vi verkligen ska kunna njuta av den fantastiska atmosfären som vi har och det stöd som vi också kommer att ha under hela turneringen. Så att vi verkligen bygger ett vår fördel.
Ja, det kommer koka den 9 maj. Sista ans, bara kolla på din mobil om det har kommit in något nytt ja tack där innan vi säger tack för den här gången.
Nej, inget nytt i mobilen, men jag hade ett trevligt mejl när jag vaknade i morse, så att, så kan jag säga.
Vad var det då?
Jag hade ett trevligt mejl i morse.
Hade inget med hockey att göra.
Du hade inget med hockey att göra. Ja, men då vet du, då ringer vi dig på måndag igen för att se om det är något nytt att presentera. Men tack för presentationen av Leo Karlsson och för uppdatering kring 3 kronor. Lycka till idag med mötet mot Finland.
Tack så mycket.
Anders Lundberg som är landslagschef på Tre Kronor. Det kittlar ju lite, men härligt att Leo Karlsson är klar där också.
Bra fiskat, Niklas.
Eller hur?
En, två, tre.
Ja. Det där mejlet i natt. Är det Erik Karlsson ändå? Trevligt med han eller Rasmus Stalin, känner jag, i den där VM-bubblan som vi kommer in på. Vi kommer prata mer om det sen såklart. Och det kan bli många stora namn som ansluter från andra nationer också. Sidney Crosby, det har varit häftigt att se.
Absolut. Ja.
Tror du på det?
Jag vill tro på det, ja. Men tänk vilken karriär han har haft, så att det vore kul.
Ja. Ja, det är något som vi får återkomma till när det blir klart. Men vi var inne också och nosade lite på det här. Mattias som tidigare AIK-spelare och Jonathan då, som var följde finalen senast på Hovet när Djurgården då tog en 3-1-ledning, vann ju med 5-0 mot AIK. Vad är din bild? Varför är det Djurgården som kan avgöra ikväll och ta sig till SHL?
De har ju en bredare trupp, tycker jag, rent... Om man bara ser över hela laguppställningen. Ja. De gör ett bättre jobb. Framförallt så tycker jag AIK var alldeles för svaga i egen zon sist. Man har inte koll på alla spelare. Man låter Djurgården komma på insida för mycket. Liksom få ta returer och sen så ser vi inte någon AIK-spelare som är inne och tar någon annan retur. De är för mycket på utsidan. Sen blir det lite så här gruff framför mål och sånt ibland, men ja, det gäller att vara där innan det blir liksom gruff. Så att det går inte att göra mål på de här målvakterna om man inte har någon som skymmer. Liksom.
Nej. Ja, och det var en rätt vass målvakt som stod där i Djurgården senast, ja, också, Gidlöf som kom in.
Ja, han ser väldigt behaglig ut och bekväm i den där rollen, så att det gäller att man stör honom då, ja, så att det gör det svårt för honom. Och nu var det för lätt. Det är också cred till Djurgårdens försvar då, som se till att AIK är på utsidan. Mm. Men där måste de bli mycket mer målmedvetna och verkligen gå in på mål. Och sen försvarsspelet måste också vara mer noggrant och få bort spelet tidigt. Mm. Det handlar inte bara om att plocka en klubba framför mål, utan stoppa dem innan de kommer framför mål.
Ja.
För att det är noll spelare eller två spelare som kommer skymma målet.
Är du Djurgårdare eller AIK?
Jag är för att vi har ett lag från Stockholm. Jag var väldigt glad när AIK vann sin serie. Då var det ju faktiskt klart när det var tre lag kvar att vi skulle ha i alla fall ett Stockholmslag. Om vi räknar Södertälje som det också. Ja. Vilket jag kanske har mest hjärta i.
Såklart.
Men det är, i familjen är det spridda skurar. Det är... AIK, det är Djurgården och det är Södertälje. Ja.
här är det ingen snack i alla fall. Mattias står med AIK hjärta. Och det känns ju som att Djurgården kan slå in den här matchbollen ikväll efter 5-0 senast.
Jag tycker det känns som AIK kan vända här. De har visat tidigare.
Vad bygger du på det?
Ja, men så här, mycket hjärta. Jag vill det här ska ske. De har visat det tidigare under här. Alltså den här moralen både mot... Karlskoga mot Björklöven när det såg lite hopplöst ut, så har de hittat ett sätt att vinna den här nästa matchen, och det här brukar ju klassiska, det sista steget är det längsta att ta för Djurgården, så att jag tror fortfarande.
Ja. Vad tänker du kort kring det här med att Gidlöf kom in nu då, inlånad från Leksand? Djurgården följer ju bara det reglementet som finns, men att det finns ett sådant i Sverige att det är möjligt?
Ja, jag vet inte, han får väl påminner om att han egentligen spelar för Leksand här ikväll då, så att göra lite mindre bra än man gjorde förra matchen. Nej, men jag vill inte gå in på regelverket, men det blir för mycket med AIK-ögon för mig. Jag tycker så mycket blir fel då när
jag
de är i den här situationen.
Och som sagt, AIK hade kunnat göra samma sak också. Så det finns ju det reglementet där. Har du någon kommentar om det?
Nej, jag tycker det är jättekonstigt faktiskt. Att man kan börja spela för ett annat lag. Alltså en trade deadline brukar ju vara alltså, när det finns ett stopp. Liksom. Ja. Sen kan du inte göra något annat efter det. Jag tycker det är konstigt att man kan ta in spelare sådär faktiskt.
Men om man tittar så imponerade Djurgården senast 5-0 alltså mot AIK. Vem tycker du var den främste Djurgårdsspelaren när du synade utespelarna?
Marcus Kryger.
Ja.
Nej, det finns ingen som... Utan honom... Även han håller ihop hela laget. Ja. Och han är så här som... Du ser honom göra de här försvars... Han är på rätt position. Sträcker ut klubban precis på bortre stolpen. Han är precis rätt ställe. Det där liksom... Det krävs att se de där stegen... Ett par steg framåt för att läsa att här kommer bli den farligaste situationen nu. Och han är där och han gör rätt och han gör grovjobbet. Han har ju liksom två artister på sidan, så jag tror att han är sjukt viktig för den där femman också.
Axelsson och Claesson där,
ja. Så att Nej, han absolut deras mest värdefulla spelare.
Ja, verkligen. Jag var nästan inne på att skicka ut en liten tweet här på X att Kryger borde vara med i VM-laget. Ja, antingen spela bara boxplay, för han är helt fenomenal. Och de där ledaregenskaperna, då?
Ja, jag passar. Jag tycker ni sköter det här jättebra, så ni kan fortsätta prata
om Djurgårdsspelare. Vi kan väl prata om ledare då? Jag tänkte att vi skulle avsluta med en liten grej här till Jonathan som har spelat med så många individuella ledare under sin karriär. Och du ska få göra den här leken att du ska få behålla en bild. Den som då, nu har alla de här varit fantastiska ledare, så det är definitivt ingen diss mot någon. Men vem du behåller. Vi börjar med den här killen, Niklas Kronvall, som var väl aldrig kapten i NHL. Han hade ju ett A på bröstet under många, många år. Om du håller den som nummer ett, du kan säga något kort om Niklas också, just hans ledaregenskaper.
Nej, men otroligt professionell i allt han gör, både på och utanför isen. Verkligen en sån som unga ser upp till när de kommer, och han är verkligen, även han är väldigt bra föredöme på för att vara en proffs spelare liksom. Ja.
Om jag tar upp det här, trumfar då Daniel Alfredsson som du har haft som kapten i landslaget, eller hur?
Trumfar ja, han till Detroit också. Ja. Faktiskt.
Trumfar han Kronvall?
Alltså det här är, alltså det är,
ja, det är ingen diss mot dem, det är fantastiskt.
Det är verkligen ingen diss, men han har ju ett längre ledarskap, så att han vinner väl på den.
Han gör det, då kan jag ta Kronvall där. Ja. Och så har vi Alfredsson högst upp, så tar vi nästa spelare som du har spelat under många, många år med. Henrik Zetterberg, som vi även fick ett C, som ni ser på bilden här i Detroit.
Det här
trumfar
schysst,
han Daniel Alfredsson?
Åh, herregud alltså. Det här är inte schysst.
Alltså. Nej, det är bara roligt. Det är ju, de har ju enorma karriärer.
Ja, verkligen. Ja. Jag vet inte. Affe har väl längst karriär och längst karriär som kapten. Ja. Och ingen av dem har ju faktiskt vunnit Stanley Cup som kapten.
Nej.
Nej, jag får nog...
Du har kvar Affe?
Ja, jag har kvar Affe.
Jag förstår fast, dig. Ja. Jag förstår dig. Då kommer nästa. Då dyker han upp. Han har varit expert på Viaplay också. Niklas Lidström.
Ja.
Många säger kaptenernas kapten.
Ja, jag måste ju göra så att han har ju faktiskt större meriter som kapten.
Precis.
Så att jag får... Min kära...
Ja, han brukar ju hamna överst på tronen då. Men då har vi ju en till, en riktig ledare som har varit kapten både i Tre Kronor och i klubblaget. Och när ni spelade landhockey när ni var små var han säkerligen kapten, tvingade sig till det kanske.
Och domare.
Och domare också. Brorsan Jimmy Eriksson med en enormt fin karriär. Ja. Trumfar han Niklas Lidström?
Nej, men han har otroligt bra ledarskap och de skiljer sig som ledare också. Absolut.
På vilket sätt?
Nej, men... Jimmy är väldigt intensiv och har ju väldigt liksom, höga förväntningar på sin omgivning och har gjort det väldigt, väldigt bra. Han gjorde det bra med Skellefteå och liksom hela den där eran som de hade där. Den har liksom speglat av sig efteråt. Man hör de andra i Skellefteå nu prata om att vi vill, det här är något vi vill fortsätta med. Liksom att... Ja, men fortsätta växa med den här idealen som vi har här. Och de har väl han stått för och liksom grundat mycket av dem där. Så att han har ju väldigt bra egenskaper. Och han är inte alltid så rolig att tas med kanske.
Nej, men han petar inte bort Lidström.
Nej, det gör han inte.
Nej,
det
går inte. Jag skulle inte heller hålla min brorsa högst upp med det. Inte. Vad säger du om Lidas? Du också
arbetat det är svårt med den listan. Ja. Det är ett väldigt bra val.
Mm. Ja. Underbart, och det är viktigt med ledare. Vilken frisyr han hade på den här bilden också, Lidström.
Fantastiskt. Ja, isuppvärmning, lite fartvind.
Det ska vara perfect human being. Jag trodde allting var perfekt hela tiden. Men inte ens Lidström lyckas få till frisyr.
Jag tror att det är fel på kameran.
Det måste vara det. Ja. Du, var underbart och trevligt att ha varit och samtalat. Glöm inte bort här nu att det finns kanontider för hockeyn i helgen också. Samtliga Stanley Cup-matcher på Viaplay på lördag på TV10. Florida-Tampa 2-0-ledning alltså för Florida 19.05. Och på söndag samma start i 19.05. Då är St. Louis-Winnipeg 2-1-ledning för Winnipeg där. Och här efter oss, han finns där borta. Niklas Holmgren, är du redo snart?
Ja, vi
har mycket att snacka om här. Ja, ticke tacka på ingång. 10-0 på Viaplay. Tack Jonathan.
Ja, tack själv.
Tack så mycket Mattias.
Tack Niklas.
Trevligt att samtala. Och Leo Karlsson alltså, senast namnet klart för Tre Kronor. Ha någon underbart trevlig helg. Så ses vi och hörs snart igen.
Programmet presenteras av ATG, spel på sport, häst och kasino.